Du lyssnar på Tvinga mig av Lee Child i översättning av Leif Jakobsen. Uppläsare Magnus Råsman. 1. Det var inte lätt att flytta en stor kille som Kiver. Nästan som att vränga madrassen ur en stor vattensäng. Därför begravde de honom nära huset. Vilket i slutändan ändå var det enda vettiga. Det var fortfarande en månad kvar till förtid. Så avvikelser ute på åkrarna skulle vara synliga från luften. Och de skulle ta sig upp i luften för en kille som Kiver. De skulle leta med flygplan, helikoptrar och kanske till och med drönare. De började runt midnatt, något de ansåg tillräckligt säkert. De befann sig mitt ute i ingenstans och den enda konstruktionen skapad av människohänder så långt ögat nådde var järnvägen i öster. Men vid det laget var det 5 timmar sedan kvällståget passerat och 7 timmar tills morgontåget kom. Därför inga nyfikna ögon. På samma sätt som ungdomar pimpar sina pickupper satt 4 strålkastare på en ramp på förarhytten till grävmaskinen och tillsammans bildade de 4 halogenkäglorna ett hav av ljus. Sålunda var inte heller dålig sikt ett problem. De började gräva i grishagen, i sig en konstant avvikelse i terrängen. Grisarna vägde närmare 100 kilo styck och hade 4 fötter var. Marken var konstant upptrampad. Inget att se från luften. Inte ens med värmekameror. Bilden skulle omedelbart vitna kring de ångande djuren och deras ångande högar och pölar. Så det var lugnt. Grisar är bökande djur, så de var noga med att gräva djupt. Vilket inte heller var något problem. Grävmaskinens arm var lång med en skopa som taktsäkert bet sig fast med regelbundna och tydligt formulerade 2 meters tag. De hydrauliska korvarna blänkte i elljuset. Motorn ömsom röt på högvarv, ömsom vilade. Och förarhytten höjdes och sänktes i takt med att den fulla skopan tömdes till sidan. När hålet var färdiggrävt backade de maskinen, svängde runt den för att med den främre skopan fösa och rulla fram en snart fullkomligt lerig Kiver till kanten av hans grav och välta ner honom i de elektriska skuggorna med en duns. Bara en sak störde deras planer och den inträffade just då. Kvällståget var 5 timmar för sent. Morgonen därpå hörde de på radion att ett lokomotiv havererat 10 mil längre söderut och orsakat stora förseningar. Men det kände de inte till vid tillfället i fråga. Allt de hörde var ett vemodigt visselljud vid en järnvägsövergång långt borta och det enda de kunde göra var att vända sig om och stirrande betraktade den långa upplysta raden av vagnar som dunkade förbi på avstånd, en efter en i en till synes aldrig sinande ström. Men till sist var tåget borta och det ven i skenorna ytterligare någon minut efter att ljussvansen slukats av midnattsmörkret och de återgick till sin uppgift. 3 mil längre norrut saktade tåget in allt mer för att slutligen stanna med ett fräsande ljud. Pysande öppnades dörrarna och Jack Reacher klev ner på betongperrongen framför en spannmålssilo, stor som ett hyreshus. Till vänster såg han ytterligare 4 stycken, alla större än den första. Och till höger fanns ett enormt plåtskjul av ett hangarfartygs storlek. Med jämna mellanrum stod höga stolpar med dymlyktor utplacerade och skickade ut gula käglor i mörkret. Likt en notering i kalendern.